Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mashallah. Vi stannade i förra lektionen vid kapitel 301. Eller 302. Vi avslutade kapitel om att be Allah Azza wa Jal om al-afiyah. Kommer ni ihåg det? Att det är en av de viktigaste formerna av dua. Att be Allah Azza wa Jal om al-afu och al-afiyah. Minns ni detta? Och vi nämnde att det finns flera adhkar som man säger på morgonen vid kvällningen som innehåller bönen om att be om al-afiyah och generella adhkar som man också säger under dagen. Och man kan generellt säga Allahumma yas'aluka al-afiyah. Allahumma afina. As'alullah laka al-afiyah och så vidare. Så att det är en väldigt viktig och fin dua. Ja. Och en sak som också här Sheikh Abdurazak påpekade i förklaringen, som jag också har hört, att i vissa länder så gör de inte dua bil-afiyah. För att i vissa nordafrikanska länder. Så al-afiyah hos dem betyder eld. Som du säger, as'alullah al-afiyah, yani jag ber Allah om eld, eller straffet i elden och liknande. Och det här är helt fel. De har, yani, missförstått ordet. Det arabiska ordet för afia är väldigt vackert. Och det här är en autentisk dua från Rasulullah alaihi salam. Och det ligger på folket att ändra på den. Ja, ni går dåliga traditionen att missförstå det här ordet. Har ni också ert land? Nej, hamde. Nej. Så ja, ni. Och så kan det bli. Och det var ju också en av konsekvenserna av kolonialmakternas, yani, förstörelse av många muslimska länder. Att man liksom pumpade på franska språket. Arabiska lektionerna blev väldigt få. För man ville få folk bort från islam. Och ett av de smidigaste sätten var att få dem bort från arabiska språket. Om araberna inte kan arabiska kan de inte förstå Koranen och Sunna. Så sakta sakta försökte de få dem bort från arabiska språket. Men alhamdulillah, deras planer misslyckades och muslimerna står kvar, alhamdulillah. Tayyib. Kapitel 302. Bab man kariha du'a bil bala. Kapitlet om att det är ogillat att be Allah Azza wa Jal om el bala. Genom att be Allah Azza wa Jal om motgångar. Det är förbjudet att be Allah Azza wa Jal om motgångar. Och där nämner författaren Hadith Anas att en man sa till, eller en man var hos profeten alaihi wasallam, och den här mannen säger: "O Allah, du har inte gett mig pengar som jag kan ge i sadaqa, så ge mig istället en prövning. En prövning som kommer att ge mig belöning." Och då säger Rasulullah alaihi salatu wassalam: "Subhanallah, la tutiquhu." Du kommer inte klara av det. Varför sa du inte istället: "Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar"? Och hadithen efter är också liknande. Också hadith Anas. Där så sa han att och då så sa han att profeten a.s. gick in till den här mannen, och den här mannen hade blivit jättesjuk. فَكَأَنَّهُ فَرْخٌ مَنْتُوف. Att han var som en, yani, smal liten kyckling, taib, av sjukdomen. Och då säger Rasulullah a.s. اُدْعُ اللَّهَ بِشَيْ أَوْ اِسْأَلْهُ. Yani, be Allah azza wa jalla om någonting eller fråga honom. Och då så säger mannen: "O Allah, det som du ville straffa mig med i akhira, påskynda det i dunya." Och då säger Rasulullah alaihi salatu wassalam: "Subhanallah, du klarar inte av det. Eller ni klarar inte av det. Varför sa du inte istället: Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar?" Och profeten alaihi salam gjorde sen dua för mannen, och Allah Azza wa Jal gjorde honom frisk. Och dessa två hadither, vi har nämnt liknande innan, då vi talade om dygden av den här duan. Allahumma rabban atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Och här finns lite tankeställare. Och den här sahabin, mashallah, gjorde det då dua till Allah Azza wa Jal och säger: Allah, du har inte gett mig pengar som jag kan ge i sadaqa, så ge mig istället en prövning som ger mig belöning. Yani han var mån om att få belöning. Och han vill här tävla med de sahaba som är rika och ger sadaqa. Så han är fattig, han har inte, han kan inte ge sadaqa. Men han vill ändå ha samma belöning. Så han gör ijtihad och tänker: Allah, straffa mig. Straffa mig, pröva mig, så att jag får belöning. Så som de får belöning. För han vet att i islam, om du får motgångar, du får sjukdomar, prövningar, motgångar och hasaber, så får du belöning. Och Allah höjer dina nivåer. Taib. Men det var inte någonting bra. Profeten a.s. säger i förvåning: Subhanallah, yani, be inte Allah, be inte om Allahs straff. Du får inte be om Allahs straff. Och så säger han: varför? För du klarar inte av det. Det är för mycket. Människan kan inte utstå Allahs straff. Yani, varken i nästa liv och inte heller i det här livet, om du skulle få vad du förtjänar i nästa liv. Utan be istället Allah Azza wa Jal om förlåtelse och be Allah Azza wa Jal om denna dua: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Och här finns en jätteviktig faida som också Sheikh Abdul Razak nämner i förklaringen. Den här sahabin, när han gjorde den här duan, hade han en bra eller dålig avsikt? Bra avsikt, eller hur? Men räcker det i islam att ha en bra avsikt? Nej. Som Abdullah ibn Mas'ud sa: hur många finns det inte som har en bra avsikt men inte uppnår sitt mål? Så att det räcker inte i islam med att bara ha en god avsikt, utan gärningen måste också vara i enlighet med sunnah. Taib. För att gärningen ska vara god. Så den här hadithen är ett viktigt bevis i den här frågan. Att det inte räcker med en god avsikt i saker och ting. För denna sahabi hade utan tvivel en god avsikt, radiyallahu ta'ala anhu. Ja. Och här i andra riwayan nämns också att mannen, han var jättesjuk. Att han var yani som en farh mantuf, en walad tir, yani som en liten kyckling, liten fågelunge, smal och svag. Också en språklig färg det här. Jag trodde alltid att när egyptierna kallade kyckling för farha, att det var deras amia, det var deras slang. Men det kommer från det ordet. Så det är faktiskt fosha. Taib. Ja. Och det är också så i många arabiska ord som kanske beduiner och vissa arabiska människor använder. Gå tillbaka till fosha. Men ibland kan de ha böjt dem lite yani oarabiskt, men de har sin grund i fosha. Ja. Så här finner vi då också vikten av den här duan. Att säga: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Och vi har betonat det förut att det var den dua som Rasulullah a.s. sa mest av allt. Så den dua som är angelägen att vi säger flera gånger om dagen. 10, 20, 30, 40. Och gör den som en dhikr på våran tunga. Att ständigt be Allah Azza wa Jal om denna dua. För som Anas radiyallahu anhu sa, att om du får denna dua besvarad har du fått det goda i detta liv och i nästa liv. Och vad vill du egentligen utöver denna dua? Att du får det goda i detta liv, det goda i nästa liv och Allah skyddar dig från elden. Vad finns det mer att få än de här sakerna? Finns ingenting, eller hur? För allting gott finns antingen i dunya eller akhira. Och mashallah, att räddas från elden. Så en väldigt vacker och viktig dua som jag hoppas att vi alla ska bli flitigare i att säga. Taib, nästa kapitel Bab meta'uwada min jahdil bala. Kapitlet om att söka skydd från svåra prövningar. Jahdil bala, yani prövningar som man inte klarar av, som är utöver ens förmåga och kapacitet, som är alldeles för mycket. Och där nämner författaren två hadither. Den första berättas från Abdullah ibn Amr, där han säger att en person säger Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala. En person söker skydd från dessa enorma prövningar. Och sen är han tyst. Men han kan också lägga till illa bala'an fihi ala'un. Allah skydda mig från svåra motgångar och prövningar, förutom en prövning som kommer att höja mina nivåer. Okay. Och han berättar också sen från Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam brukade söka skydd från jahdil bala wa darqish shaqa wa shamatatil a'da wa su'il qada. Han brukade söka skydd från jahdil bala, yani från dessa enorma prövningar som är för stora och för mycket för människan, wa darqish shaqa, yani att sänka sig och falla ner i en låg, yani status och nivå på grund av sina synder och tillkortakommanden, och shamata till a'da, och att ens fiender ska bli glädjeglada, eller vad heter det, skadeglada över ens motgångar, wa su'il qada, och från det onda som Allah låter ske. Så mashallah, han sökte skydd från dessa fyra saker. Ja. Så man ska som muslim, om man lägger ihop den här hadithen och hadithen innan, så söker man skydd från al-bala. Man önskar inte al-bala. Och ni vet alla vad bala betyder. Prövningar och motgångar. En muslim söker skydd från al-bala, önskar inte al-bala, utan ber Allah azza wa jall om al-afiyah. Taib. Men om man drabbas av en bala, en motgång eller prövning, vad gör man då? Då har man sabr. Man säger alhamdulillah ala kulli hal. Och man tror det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. För att som vi har nämnt att motgångar, al-bala, kan föra med sig goda saker. Det kan stärka människan i hans personlighet, i hans din. Det kan få människan att komma tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Hur många icke-praktiserande människor har inte kommit tillbaka till islam när de drabbats av en motgång. Det ger människan belöning. Och det som profeten Muhammed sa salam, att Allah prövar en människa med motgångar tills han går syndfri på jorden. Möter Allah utan synder. Och det höjer också personens nivå i nästa liv. Så det finns mycket skär om man då handskas med dessa motgångar på rätt sätt. Och det är att man inte blir arg på Allah subhanahu wa ta'ala och ifrågasätter, utan man accepterar dem och säger alhamdulillah ala kulli hal. Och om man har gjort någonting fel, så gör man ju då självklart toba. Ja. Nästa kapitel, där säger Imam al-Bukhari bab man haka kalama rajuli inda al-itab. Kapitlet om den som repeterar vad en person säger då han klandrar honom. Ja. Och det här var faktiskt en ny sunna för mig när jag hörde denna hadith idag. Och det är en hadith som berättas från Abi Naufal ibn Abi Aqrab, att hans far frågade profeten alayhi salatu wassalam om att fasta. Yani, hur mycket kan jag fasta, frivillig fasta? Och då så säger Rasulullah alayhi salatu wassalam sum yawman min kulli shahr. Fasta en dag i månaden. Och då säger mannen bi abi anta wa ummi zidni. Yani, ge mig mera än en dag i månaden. Och då säger profeten alayhi salatu wassalam zidni zidni. Yani, han repeterar vad mannen säger. Och då säger han sum yawmaini min kulli shahr. Fasta då två dagar från varje månad. Och då säger mannen bi abi anta wa ummi zidni fa inni ajiduni qawiyan. Yani, ge mig mera för jag känner mig stark. Och då så sa Rasulullah alayhi salatu wasalam inni ajiduni qawiyan, inni ajiduni qawiyan. Repeterade vad mannen sa, jag känner mig stark, jag känner mig stark. Fa'ufhim. Så han fick mannen att förstå. Hatta dhalantu annahu lan yaziduni. Yani mannen trodde att han inte skulle få någonting mer. Och då så säger profeten alayhi salatu wasalam, sum thalathata ayyam aw thalathan min kulli shahr. Fasta 3 dagar från varje månad. Och hadithen är sahih. Så vad är det författaren säger i detta kapitel? Jo, det är att om man talar till en person och man vill sätta personen på plats, eller få man vill få personen att förstå att det räcker, stopp. Yani, fråga inte de här sakerna. Eller personen frågar för mycket och så vidare. Så kan man använda denna uslub, detta tillvägagångssätt, genom att repetera vad personen säger. En person kommer och frågar någonting. Och han kanske frågar någonting som du tycker är en dum fråga eller onödig fråga, eller han har redan frågat. Och han är tjatig. Ja, han är tjatig om någon viss fråga. Då kan du repetera de ord som han använder för att tysta honom. Att få honom att förstå att allas det räcker. Taib. Ja. Så här frågar då den här mannen, profeten alaihissalatu wassalam, om frivillig fasta. Vilket är någonting som är från de bästa av gärningar. Att fasta frivillig som. Och alhamdulillah att Allah azza wa jall har i denna religion vid sidan av de obligatoriska gärningarna också gett oss frivilliga gärningar. Som kompletterar och fullbordar de obligatoriska gärningarna. Vi har obligatorisk salah 5 gånger om dagen. Och vi har sunna salah. Vi har obligatorisk zakat. Och vi har sunna sadaqa. Vi har obligatorisk fasta ramadan. Och vi har sunna fasta. Och vi har obligatorisk hajj en gång i livet. Och vi har utöver det frivillig hajj om man vill. Eller umra om man vill göra detta. Och som du har nämnt i vissa hadither att de här sunna gärningarna kommer att komplettera och fylla ut de tomrum och brister som finns i våra obligatoriska gärningar på domedagen. Yani en person kommer och han har brist i sin salah på domedagen, sina 5 salah. Då säger Allah till änglarna, gå och kolla om han har någon sunna gärning. Sunna salah som kompletterar hans obligatoriska bön. Och samma sak sen med zakat och som och så vidare. Så det är bra att man gör sunna gärningar. Det gynnar människan otroligt mycket. Och här finner vi att profeten alaihissalam också gjorde det väldigt lätt för folk. Mannen säger vill fasta sunna. Han sa inte fasta varje dag. Fasta varannan dag. Han sa fasta en dag i månaden. Mashallah. Och 29 dagar ledig. Och sen mannen han vill ha mer. Då kallas 2 dagar i månaden. Mannen vill ha mer. Han säger jag är stark. Och då till slut 3 dagar i månaden. Kallas. Alhamdulillah. Och det här är mashallah en sunna som har nämnts i jättemånga hadither. Att fasta 3 dagar i månaden. 3 dagar varje månad. Varför? För den som fastar 3 dagar i månaden kan ännu massa med det här. Han får belöningen som att han har fastat hela året. Hur? 10. 3 gånger 10? 30. Så om du fastar 3 dagar sunna varje månad så får du belöningen av att du har fastat 30 dagar. Och du gör detta varje månad. Då har du fastat hela året. Mashallah. Jag ska också nämna några hadither om just ämnet att fasta 3 dagar i månaden. Från Sahih Tarhib och Tarhib. Bland annat så sa Abu Huraira radiyallahu anhu awsani khalili bi thalathin. Min älskade vän rådgav mig med 3 saker. Att fasta 3 dagar varje månad och att be 2 rakat duha och att be witr innan jag sover. Berättade muslim. Så Abu Huraira radiyallahu anhu fick rådet av Rasulullah alayhi salatu wassalam att fasta 3 dagar varje månad. Och han sa i en annan riwaya, jag kommer aldrig att lämna dessa 3 råd. Yani, jag kommer att praktisera. Och som du ser, det är väldigt enkla råd. Fasta 3 dagar i månaden. Att be 2 rakat duha på förmiddagen. Och att be witr innan man sover. Är det svårt? Alhamdulillah. Men det är, mashallah, mycket, mycket khair. Ja. Profeten alaihissalam sa också: Saum och shahr och sabr, att fasta månaden av tålamod, och 3 dagar varje månad, yudhibna wahar as-sadr. Att fasta månaden av tålamod och 3 dagar varje månad tar bort wahar as-sadr. Vad betyder wahar as-sadr? Han säger här i al-Mundhiri: Huwa rushuhu wa hiqtuhu wa wasawisihi. Yani att fasta månaden av sabr. Vilken är månaden av sabr? Ja? Du är säker? Nej. Ramadan är månaden av sabr. Taib. Man ska fasta 30 dagar. Taib. Att fasta Ramadan och att fasta 3 dagar varje månad avlägsnar hat, agg, wiswas och yani, oro från människans bröst. Som han alla. Inte det här något som många människor lider av idag. Så att ett botemedel mot den här psykiska ohälsan är faktiskt att fasta. Fasta 3 dagar i månaden. Och de här 3 dagarna i varje månad, det måste inte vara till exempel Ayyam al-Bid, de 3 dagarna i mitten på månaden, den islamiska månaden, som är 13, 14, 15, då det är fullmåne. De kallas för Ayyam al-Bid, yani de vita dagarna, för att månen är full hela nätterna. Det är också sunnat fasta, om man kan. Om man vill, man kan fasta 13, 14, 15. Men ulema säger att man kan fasta vilka 3 dagar som helst i månaden. Hadithen är generell. Och då kan man kombinera genom att fasta kanske en måndag, en torsdag, kanske en annan torsdag, kanske en av de här 3 dagarna i mitten på månaden. Alhamdulillah, bara man fastar 3 dagar i månaden. Ja. Taib, nästa kapitel. Och här som ni märker så har författaren slutat prata om dua och dhikr. Och han har gått in i en ny del av boken. Kommer prata om mycket olika saker. Och nu kommer författaren börja tala om el-riba, som vi kommer att prata om idag. Baktal. Och han säger här bab, kapitel 305. Och han nämner hadith Jabir ibn Abdullah, som sa att vi var tillsammans med Rasulullah alayhi salat wa salam. Wartafa'at rihun khabithatun muntina. Och en vidrig unkel vind svepte förbi. Och då så säger profeten alayhi salat wa salam: Atadruna ma hadhihi? Vet ni vad det här var för någonting? Och så sa han: Hadhihi rih alladhina yaqtabuna almu'minin. Det här är vinden som kommer från dem som baktalar de troende. Ja. Och hadithen efter är liknande. Där så säger Jabir att det kom under profetens tid, alaihissalam, en vind som doftade unkelt och ruttet. Och då så säger Rasulullah alaihissalam att det finns en grupp från al-munafiqun som baktalar en grupp från muslimerna. Så Allah sände den här vinden. Yani vinden är ett resultat av deras baktal. Ja. Taib. Här börjar vi då tala om el-riba. Baktal. Vad är definitionen av baktal? Är det någon som vet? Ma huwa ta'rif el-riba? Chama.
Att säga något om din broder som han ogillar.
Ja. Dhikru akhaka bima yakrah. Som det finns i hadith Sahih Muslim, att profeten alaihissalam sa att baktal är att nämna om din broder vad han ogillar. Okej, okay? Vad han ogillar. Och vissa autentiska hadither säger wara'a dhahri eller khalfa dhahri, att du nämner vad han ogillar bakom ryggen på honom. För att om jag nämner det till dig, då blir det en form av seb, yani att jag svär åt dig på arabiska, att jag säger fula saker om dig, förtalar dig och liknande. Men om det är i din frånvaro, då blir det riba. Är ni vad han ogillar? Och då så sa sahaba: Ya Rasulullah, men om det är sant då? Om de här sakerna jag säger om personen är sant? Då så sa han: om de är sanna så har du baktalat honom, och om de är falska så har du förtalat honom. Taib, faqad bahatta, ännu värre. Då har du smutskastat och förtalat och ljugit om honom. Okej? Okay? Så här har vi då definitionen av baktal, riba. Och riba är enligt ulema en kabira, en stor synd. Och det är haram bi ijma'il ulema, som Ibn Kathir nämner i tafsir på surat al-Hujurat. Det är haram bi ijma'il ulema, konsensus på att det är haram att baktala. Okej? Okay? Och det finns, som vi kanske kommer att nämna, vissa undantag där man måste varna för en ond person. Och man kanske måste nämna vissa av hans brister. Men det här att snacka skit om folk och skoja om folk, det här finns det ingen som helst undantag för. Det här är haram i islam och det är inte tillåtet. Och islam har förbjudit oss från al-riba för att det försvagar och förstör brödraskapet mellan muslimer. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att de troende är bröder. Innamal mu'minuna ikhwa. Och islam har uppmanat till allting som stärker brödraskapet. Och förbjudit allting som försvagar brödraskapet. Taib. Om ni kollar på den etik och moral man ska ha gentemot sina bröder. Haqqul muslim, alal muslim och så vidare. Så finner ni att det går tillbaka till saker som stärker brödraskapet. Och allt som leder till hat och agg mellan muslimerna är förbjudet. Och en av de här sakerna som leder till hat och agg och fiendskap och splittring är baktal. För får du veta att din broder har snackat skit om dig bakom ryggen, kommer du inte älska honom som du gjorde innan. Är det inte så? Du kommer tycka att han är falsk och dålig och beter sig, yani, oislamisk. Allah al-musta'an. Taib. Och här nämnde då författaren två hadifer, som är samma berättelse kan man säga. Att under profetens tid, alayhi salatu wassalam, så satt sahaba, eller de var tillsammans, och en vind blåser förbi som luktar ruttet, unkelt, vidrigt. Och den här vinden var ett resultat av att al-munafiqun, hycklarna i Medina, satt och snackade skit om muslimerna. Satt och pratade illa om muslimerna. Så här finner vi att det här baktalet gav dåliga konsekvenser. Gav dåliga konsekvenser. Och det här bevisar också, vi ser ju ofta synder som någonting som ger dåliga effekter, kanske i nästa liv. Det ger dhunub, sayyi'at, som vi inte kan se, eller hur? Men ibland så kan faktiskt syndernas konsekvenser visa sig här i dunya. De kan bli synliga och tydliga och förstöra för människorna i detta liv. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Zahara al-fasad fil barri wal-bahr bima kasabat aydi an-nas. Att al-fasad, yani, kan man säga ondska, har spridit sig på land och på hav på grund av vad folket har gjort. Yani på grund av synderna som de har gjort. Så synderna som vi människor gör påverkar också vårt uppehälle. Ja, det påverkar vårt uppehälle. Nah. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala också? Wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum. Att de motgångar som drabbar er är på grund av vad era händer har gjort. Och det finns många liknande hadither. Att om vi muslimer håller tillbaka zakat, vad blir det världsliga straffet? Att Allah håller tillbaka regnet. Tror ni? Och det finns många andra, yani, konsekvenser av synder i dunya. Så mycket av det vi kan se i muslimska länder är faktiskt kanske på grund av oss själva. Och vill vi ha framgång och bra saker måste vi börja med att vända oss tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Att Allah kommer inte ändra att folks tillstånd tills de ändrar på sig själva. I många länder de säger al-hakim, al-hakim, al-malik, zalim, sah, nalim. Lakin kayfa sham? Hur är folket? Är de som sahaba? Yani, det finns rash, det finns kadhib, det finns khiyana, det finns bid'a och khurafat och shirk och en massa saker. Och sen de förväntar sig att mashallah ledaren ska bli som Abu Bakr och Umar. Det måste finnas ett samspel. Folket måste börja med att korrigera sig själva, sina familjer, sin omgivning. Och inshallah ledarna också måste ju självklart korrigera sig. Men att det är ett samhällsproblem. Det här med synder och dess onda konsekvenser. Ja. Så denna hadith bevisar också detta med att synder kan påverka vårat uppehälle. Ja. Det berättas sen en hadith eller en athar från Ibn Abd som sa: Man irtaba indahu mu'minun fanasarahu jazahu Allahu biha khayran fid dunya wal akhirah. Att om en troende person baktalas i din närvaro och du försvarar honom, så kommer Allah att ge dig belöning i detta liv och i nästa liv. Och om en troende person baktalas i din närvaro, falam yansurhu, och han inte försvarar honom, jazahallahu biha fi dunya wal akhirah sharran, så kommer Allah att ge människan ont i detta liv och i nästa liv. وما التقم احد لقمه شرا من اغتياب مؤمن. Och ingen troende har ätit någonting äckligare än den tuggan han äter då han baktalar en troende. Och även om fallet är att han säger om personen vad som stämmer, så är det baktal. Och om han säger vad som inte stämmer, så är det förtal. Taib. Ja, så denna hadith berättas från denna nobla sahabia, där hon då säger dessa ord som också har stöd i andra autentiska hadither. Här nämner hon någonting väldigt viktigt, och det är vad som åligger dig. Vad ska du göra om någon annan snackar skit om en muslim i din närvaro? Ska du säga: det är inte mitt problem, jag har inte sagt någonting? Många tänker så, eller hur? Jag har inte sagt någonting, det är han som pratar i. La. Du ska säga till, yani taqilla, uskut, så här får du inte säga. Hada riba, maya juz, det är inte tillåtet i islam. Försvara personen. Han säger: ah, hada, den personen, han är så 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 så. Säg: la, taqilla, wallah, han har mycket bra egenskaper och så vidare. Yani försvara personen. Om du försvarar din broder, vad händer? Allah kommer att belöna dig gott i detta liv och i nästa liv. Subhanallah. Och profeten alayhi salam sa också: man radda an ardi akhihi kan lahu hijaben min an-nar. Hadith sahih. Att den som yani försvarar sin broders heder kommer Allah att skydda från elden. Allah kommer att ge honom ett skydd från elden. Subhanallah. Är det inte någonting vi alla vill ha? Skydd från elden. Så skydda din broder i detta liv, Allah kommer att skydda dig från elden i nästa liv. Och ibland man ser enkelt på saker och ting. Det är inte stort och varför ska jag? Wallahi, det kanske, den här saken kanske är den som kommer att höja dina nivåer hos Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Som profeten alaihi salam sa, att en person säger ett ord: ma yulqi biha bal, yani ingenting. Tahwi bihi fi nar jahannam 70 kharifa. Det får honom att falla 70 år i helvetet. Och en annan person säger ord som han inte ser som stora, och han får ridwan Allah, Allahs välbehag, och kanske får gå in i paradiset. Så tala gott och ställa upp för era bröder och försvara era bröder och syskon. Och gör man inte det, så får man ont i detta liv och i nästa liv. Ulema säger ont i detta liv, yani straffen kommer redan i detta liv. Om man är likgiltig och inte försvarar sina bröder, Allah kanske ger dig ett förnedrat liv, Allah ger dig prövningar och motgångar och liknande saker. Och för att inte då tala om nästa liv. Allah al-musta'an. Och så nämnde han att den värsta tuggan är den som personen äter då han äter sin broder. Han äter från sin broder. Finns det folk som äter andra muslimer? Finns det?
De äter deras mat.
Nej.
De baktalar dem.
Det är det som är här, att äta sin broder. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Hujurat. Det är nästa rubrik. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Att ni ska inte baktala varandra. أَيُحِبُّ أَحْدَكُمْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. Skulle någon av er vilja äta sin broders döda kött? فَكَرِحْتُمُ. Det är någonting som ni hatar. Så att Allah azza wa jalla i surat al-Hujurat liknar baktal, riba, med att äta från sin döda broder. A'udhu billah. Och därför blir det den värsta tuggan man har ätit. Inte mat, inte haram mat, inte gris, inte alkohol. Värsta, det är när du baktalar muslimer. Och därför så nämnde också profeten alaihi salam att under Isra wal Mi'raj så såg han vissa människor som straffades och de stod och rev sig själva med kopparnaglar i ansiktet. Och då säger han till änglarna, vem är det här? Och då så säger änglarna, det här är den som brukade äta människornas kött. Den som brukade baktala muslimerna kommer att straffas på det här sättet i nästa liv. Och så nämnde hon den här definitionen av baktal. Att baktal är att man nämner om sin broder vad som är sant. Och om det inte är sant så har man då förtalat honom. Det här är också en viktig sak. Man förstår av den här definitionen att om personen inte skulle ogilla det. Om jag säger, mashallah, min broder han har en cool frisyr. Men han är inte i närvaro. Du blir arg. Nej, du blir inte arg. Han har ett fint skägg, mashallah. Han är lång, mashallah. Och så vidare. Är det någonting som kanske någon tolkar som negativt. Men han tolkar det som positivt. Så då är det lugnt att jag säger det. Men om det däremot är negativt. Brorsan, han sover fett mycket. Han är jättelat. Han är snål. Han delar inte med sig. Hit och dit och så vidare. Då är det baktal. Men då säger vissa så här. Det är också en shaitan-grej. Man säger till dem, det är baktal. Han säger, men det är sant. Det är sant ju. Han sover länge. Han snackar mycket goja. Han gör så. Han är tjock. Det är sant. Men då är det baktal. Exakt som profeten sa. Om det är sant, då har du baktalat honom. Andra, vad säger de för någonting? Du säger till honom, takilla. Du kan inte säga att han är tjock och han är så. Han säger, brorsan, jag är beredd att säga det i hans ansikte. Han vet det, jag kan säga det framför honom. Är det en bra ursäkt? Nej, det är ändå baktal. Du har ändå sagt det bakom ryggen på honom. Khalas. Fakat irtöpte. Då har du baktalat honom. Så man ska inte komma med såna här bortförklaringar. Tayyib. Nam. Nästa kapitel. Al-Riba. Bab Al-Riba. Wa qawlullah azza wa jall. Wa la yagtab ba'dukum ba'da. Kapitlet om baktal och Allah subhanahu wa ta'alas uttalande, baktala inte varandra. Surat al-Hujurat, vers 12. Och här nämner då författaren den här versen från Surat al-Hujurat. Och för de som inte vet så är Surat al-Hujurat en otroligt viktig sura. En av de otroligt vackra sura i Koranen som tar upp de här samhällsproblemen. Och hur vi muslimer ska vara jämt emot varandra. Den nämner massor med rättigheter och skyldigheter. Och den är inte speciellt lång. Den är 2,5 sida tror jag. Ja. Och alhamdulillah, den finns också med tafsir på svenska. Föreläsningar på islam.nu för den som vill fördjupa sig. Och där nämner då Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen att vi ska inte baktala varandra. Vi ska inte baktala varandra. Skulle någon av er vilja äta från sin broders döda kropp? Tayyib. Och här förstår man också al-hukm. Vad är domen av att baktala en muslim? Domen av att baktala en muslim är som domen av att äta från hans döda kött. För Allah liknade baktal vid gärningen av att äta från en persons döda kött. Då kollar vi. Vad säger islam om att gå och äta från en död muslims kropp? Halal eller haram?
Haram.
Det är mejta, det är en muslim, det är subhanallah, udhu billah. Taib. Och man förstår också liknelsen av hur äckligt det är att baktala en muslim. Det är lika äckligt hos Allah azza wa jall som att gå och tugga på din broders döda kropp. Yani på samma sätt, och säger ulema, på samma sätt som du skulle ogilla att äta från din broders döda kött, skulle du också ogilla att baktala honom. Fakarehtumu. Någonting som ni hatar. Allas, låt då bli att baktala honom. På samma sätt som ni skulle låta bli att äta från hans kropp när den är död. Det är också en annan liknelse som ulema nämner. Varför liknar Allah azza wa jall baktal med att äta från hans döda kropp? För en död kropp är försvarslös. Han kan inte försvara sig. Han kan inte prata och säga, men sluta baktala mig. Han kan inte göra någonting. Han bara död, eller hur? Och samma sak är det nu. Du baktalar en person och han är någon annanstans. Han är försvarslös. Han kan inte vara där och försvara sig själv. Så att där har vi också en liknelse med den här versen. Ja. Och författaren nämner här hadith Jabir radiyallahu anhu. Där han säger att vi var tillsammans med Rasulullah alayhi salatu wassalam. Och han kom förbi två gravar. där folket i gravarna straffades. Och så sa han innahuma la yu'adhabani fi kabir. De straffas för någonting. Nej, de straffas inte för någonting stort. Wabala. Jo, yani det är någonting stort. Den ena av dem brukade baktala folk och den andra brukade inte bry sig om att han fick urin på kläderna eller på sig. Och då hämtade profeten alaihissalam ett blad från ett palmträd som var fortfarande färskt. Delade i mitten. Och han beordrade att man skulle stoppa ner en varsin halva på varje grav. Och så sa han att deras straff kommer att underlättas så länge den här kvisten är fuktig. Ja. Och den här hadithen är känd, den har nämnts jättemånga källor. Den är ma'ruf. Finns också i Sahih Muslim. Så här går då Rasulullah alayhi salatu wassalam förbi de här två gravarna. Och Allah azza wa jall får honom att höra deras jämmer och skrik i graven. Och han säger att de straffas för någonting som inte är stort. Och i vissa hadither, de såg det inte som stort, men det är någonting stort. Och vad menas med detta? Yani, de ansåg inte de här sakerna vara allvarliga. Att baktala folk och att inte tvätta sig eller torka sig när man gått på toaletten. Man får kiss på kläderna, kroppen. Det är ingenting. De såg det inte som stort, men det är någonting stort. Taib. Och här lämnar också Sheikh Abdurazak i förklaringen att faktiskt folks förhållning till de här två synderna att även idag är likadan. Att de, det är ingenting. Baktala folk, snacka skit om folk, vi skojar bara, och så vidare. De tar väldigt lätt på baktal. Trots att det är en kabira. En stor synd. Ja, om du ser någon dricka whisky. Kaos, eller hur? A'udhu billah, haram, whisky. Ja. Om du ser någon baktala. Mashallah, vilken rolig person. Ja. Är det inte så? Ja, nej, du. Folk tyvärr, alla mustan. Det är en kabira att baktala en muslim. Men folk ser det inte som stort, men det är stort hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och den andra saken, att tvätta sig i toaletten. Hadith wa la haraj, också någonting som man tyvärr kan se. Folk som inte bryr sig, de är likgiltiga över detta. Allah al-mustan. Ja. Så profeten alaihissalatu wassalam gjorde då en form av shafa'a för dem med att deras straff skulle underlättas. Och han satte ner en kvist i varsin grav och sa att deras straff kommer att underlättas så länge kvisten är fuktig. Ja. En fråga. Är det sunna för oss om vi går till en grav att stoppa ner kvistar i graven? Eller? Om någon säger mig jag ska göra hadithen. Ja? Det finns folk som gör det. Det är därför jag frågar. Ja? Nam, det här är min khasais i Nabi alaihi sallam. Det är någonting som är unikt för honom. För vi kan inte veta om en person straffas eller belönas i graven. Det vet inte vi, det är ilm al-ghaib. Taib. Och även yani, om vi stoppar ner två kvistar, vem säger att personens straff kommer underlättas? Det här är någonting som profeten alaihi sallam gjorde shafa'a, gjorde dua för personerna. Och det är någonting som vi inte kan göra. Taib. Och samma sak att lägga blommor på graven. Är det sunna?
Nej.
Vad är det då? Bid'ah, no, det hör inte alls hemma i våran religion. Den sista hadith här, sen är vi färdiga. Så ska vi be inshallah. Det berättas här från Qais, från Amr ibn al-As, att de var ute tillsammans med några av sahaba. Famarru ala baglin mayyitin qad intafakha. فقال والله لن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. Då säger Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma, de gick förbi, de var ute på en resa och de gick förbi en bagl. Bagl är en mula på svenska. Vet ni mula? Vet ni vad det är? Det är en mix mellan åsna och häst. Okej? Okay? Det ser ut som en åsna. De gick förbi en bagl som var självdöd. Och som hade ruttnat. Den hade börjat svälla. Den hade börjat svälla. Liket hade börjat att blåsa upp liksom. Svälla upp som det kan göra. När det är självdött. Och då säger Abdullahi, som är från de kunniga av sahaba, han säger wallahi, att någon av er äter sig mätt på det här köttet är bättre än att han äter en muslims kött. Gärna att han baktalar muslimer. Gärna att du sätter dig och tuggar på det här liket och kadabret är bättre än att du börjar snacka skit om en muslim. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att korrigera våra tal och att förlåta oss för våra synder. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahlan wa sahlan.